Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Ja, Vasapodden står i startfållan kan man säga. Vi ska snart ge oss ut in i Vasaloppsveckan efter otaliga avsnitt där vi snackar om Vasaloppet och teman runt Vasaloppet och inte minst då Visma Ski Classics, så är vi alltså bara några dagar från att gå in i årets höjdpunkt för oss som gillar längdskidåkning och långlopp, Vasaloppsveckan. Och vi som gör den här podden, det är som vanligt Lager 157 Ski Team, en av världens bästa långloppslag och Sveriges bästa långloppslag i vart fall. Vi ser ju fram emot det här något alldeles extra mycket, gör vi inte det, sportchef Anton Jernberg?
Jo, det gör vi. Det här är ju, det är liksom, för det är ju liksom den här veckan som börjar nu imorgon egentligen för oss, är ju väldigt speciell och mycket det vi lever helt och hållet för liksom, på något sätt. Och det är det som, i alla fall i min, som jag ser på det, så är det som är grunden i det som vi håller på med helt och hållet liksom, och det vi, hela Ski Classic och så är det Vasan liksom kärnan av det hela.
Ja, Vasapodden, vi är ju inget undantag såklart, det hör man ju på namnet om inte annat.
Nej, vi har till och med tagit namnet därifrån. Så att,
ja, faktiskt.
Det är ju viktigt för skidsverige och skid, jag tror för hela skidvärlden.
Ja, jag tror också det. Jag tror faktiskt
det. Det enskilt viktigaste eventet överlägset, helt övertygad om.
Ja. Vi kommer göra ett avsnitt idag som kommer handla en del om Tjejvasan. Det är ju den första elittävlingen i Vasaloppsveckan. Men vi ska också ta oss igenom det här avsnittet med hjälp av er som lyssnar. Vi har ju en liten frågespecial idag. Vi skickar ut på Instagram och det regnar ju in frågor, kan man lugnt säga. Så att vi har en hel del att gå igenom. Men innan vi börjar med någonting annat då, fråga nummer ett, Jernberg. Blir det tävlingar?
Ja, det verkar det bli. De har väl inte, de har väl lovat Tjejvasa och Kortvasa på fredag och Tjejvasa när det är första läget här. Och
men det har varit mycket sådana här mörka rubriker och folk tycker att det är en jävla nyhet att Vasaloppet lever farligt och liksom sådär. Men handen på hjärtat, har du någon gång känt det minsta orolig för att Vasaloppet skulle ställas in?
Nej, alltså, man tänker väl inte så riktigt. Jag tycker vi ofta i det här läget liksom, när vi väldigt van vid att det är långt kvar till Vasaloppet i min värld. Liksom. Det är 10 dagar kvar och tittar man på Tjeckien 10 dagar innan så var det ju helt grönt, och tittar man på Marcialonga så är det inte åkbart 10 dagar innan. Och så där är det väl ganska van att det sena kommer sent och det blir oftast lopp. Liksom. Så att, nej, då tror jag de löser det här. Och så där. Och det vart väldigt kritiskt i helgen när det vart väldigt varmt och väldigt regnigt. Då. Mm. Så det var väl det som ställde det på sin spets i den. Men nu får de väl jobba lite annorlunda. Det ser väl kanske ut som att de får lite hjälp från uppifrån också när du är i dagarna.
Ja, alltså,
och då kommer det bli bra.
Det känns ju som att det är ett evenemang som alternativet att ställa in finns väl inte riktigt.
Nej, men det på något det konstigt är, sätt. Man vill väl säga så. Liksom. Sen så är det klart att det är inte frysna myrar eller sjöar, då går det inte att åka eftersom att så stor del i början går på det.
Ja, det är så det jag tänker också. Alltså, snön är ju en grej, den går ju att fixa.
Den går jag att fixa, precis.
Men just det här med värmen och som du säger, med, det är ju ett startgärde som vi hade en bassäng på 2014 sista året jag åkte.
Det får vi nog räkna med bassäng i år igen, ja, det tror jag.
Och lite som du säger, myrar och sjöar och sådär också som kan bli minst sagt utmanande ifall värmen håller i sig då.
Ja, men exakt. Nej, så det får vi nog vara beredd på att det blir lite annorlunda. Får man se lite annat sagt, det är långt kvar så det hinner väl hända ganska mycket innan det är dags och sådär. Men nog blir det tävling allt, det får vi se. Att det blir tävling nu i första helgen i alla fall, det vet vi.
Ja, för det är inte så långt kvar, det snackar vi bara några dagar. Du åker ner till Vasaloppsarenan imorgon.
Imorgon så tar vi oss in där och ska göra lite jobb för Moälven, vår sponsor som ska åka Kortvasan. Så det gör vi imorgon kväll och så sen är det tester inför på fredag morgon inför Tjejvasan då på lördag.
Och de som ska åka Tjejvasan eller de som ska valla skidor, de som ska åka Tjejvasan, vart hittar man information om våra tester och vad vi kommer fram till?
Ja, det kommer vara som vanligt på sociala medier, både Instagram och Facebook kommer vi från och med imorgon börja dela med oss av testresultaten i Vasaloppsspåren. Så laggar ges ut imorgon morgon och testar och sen så har vi en liten större patrull på fredag. Då.
Mm. Vad ser du fram emot när du tänker Tjejvasan 2020?
Ja, Tjejvasan är ju alltid en väldigt, väldigt spännande och trevlig tävling tycker jag. Det brukar vara en av favorittävlingarna nästan på året tycker jag. Det är väldigt roligt, det är bra arrangemang och sådär. Och ganska ofta spännande tävlingar på något sätt har det blivit. Och liksom en uppkörning i starten på Vasaveckan och sådär. Så att det ser vi fram emot mycket faktiskt vill jag säga. Och det gör man varje år, det är en liten höjdpunkt det också.
Det är en tävling som går helt emot väldigt många steg som FIS tar, om man tänker att man har Alpes remiss eller senast nu bara här i veckan sprinten i Åre där man drar sig upp för en alpinanläggning och sådär, att man letar extrema banor åt det hållet. Det här är ju en extrem bana åt andra hållet får man ju verkligen säga. Den är ju
väldigt trevlig för merparten av de här 6500 som ska åka då. Den är väldigt lätt och fin liksom, och det är fin skid och den är rolig. Det är inte så tråkig om man tänker hur det är i början på Vasaloppet, liksom upp på myran och så. Det kan ju vara ganska tråkigt med helt platt där. Här är det ju ändå lite kurvor och lite upp och ner och lite småknixigt, men det är ju merparten platt, men ändå liksom det händer någonting lite grann. Ja. Så det är ganska trevlig bana på det sättet.
Ja.
Sen är ju väldigt mycket lättare i Tjejvasan än bara den sista 3 milen på Vasan får man ju också säga.
Om vi pratar eliten då, vad ser du framför det där? Är det liksom fullt manskap från Ski Classics damelit tror du, eller är det några som står över och laddar Vasan, eller hur blir det? Hur brukar det vara?
Det brukar ju vara ett väldigt, väldigt bra startfält varje år. Vi kommer med båda två, både Elin och Britta då. Sen så får vi se lite, men Lina kommer ju, det vet jag, och då har vi ju redan där har vi ju de två starkaste sista de två starkaste ja det är fri, men två av de starkaste i alla fall med Britta och Lina då, och sen tror jag smått man skulle åka, jag får inte hörde när vi var i Tjeckien och sådär, så att då har vi ju kommit, sen vet jag inte hur Astrid och Geitnäs gör det, men det brukar alltid vara bra startfält och det är ju prestige att vinna Tjejvasan, det är bra att få ett 3-milslopp en vecka, nu har de inte tävlat på en helg här och sådär, så det kan vara bra att få ett lite kortare lopp med lite fart och sådär, så att ja, det blir bra startfält, absolut. Det
brukar alltid vara nationella tjejer som visar framfötterna också, nationella tjejer, alltså kanske traditionellt eller sprintsatsande tjejer till och med som inte har blivit med på något mästerskap eller i det här fallet på skitouren som ser det som en rolig grej och en spännande utmaning och som hoppar med, och det brukar alltid vara någon som liksom sticker ut åt det positiva hållet. Julia Svan är ju, det är ganska många år sedan nu, men det var ju som ett litet smyggenombrott när hon var trea där i Bianchi-mössan, kommer du ihåg det?
Precis. Nej, men det är väl, så jag tänker lite an...
Sofia Henriksson gjorde ju också en pallplacering, tror jag.
Och även utav de här som har klivit in i Ski Classics sen, Julia Angelsjö var ju bra där för något år sedan. Och
Molina var topp tre också, har hon inte det?
Ja, hon var fyra för några år.
Ja, precis. Ja.
Och så sen tror jag, vad heter det, att vi har väl också, det var ju här vi såg Ida Dahl första gången i fjol till exempel.
Precis.
Och det är väldigt frejdigt även då faktiskt.
Det är ju ett skyltfönster här för tjejer som är intresserade av långlopp får man säga.
Så är det, så är det. Så att, nej, men det är ju lite svårt att bli, det är inte svårt att bli avställd, det går ju alltid att bli avställd, men det är ju lite svårt att ställa av folk på den här banan. Så att det blir ju ofta, jag vet var i fjol som Britta åkte väldigt offensivt så, men det hände inte så mycket. Utan de kommer kapp och de kommer kapp och de kommer kapp. Och det var en ganska stor klunga mot slutet, och det blir ju ganska ofta att det blir större klungor in mot mål här liksom, och spännande spurter och sådär.
Rekordtiden, är den i fara tror du baserat på hur det ser ut idag?
2:16:44. Ja, det verkar ju bli 1:16:44 förstås. Det verkar ju bli blött, så det är väl inte i fara tror jag inte. Fryser det på kan den absolut vara i fara.
Om du ska jämföra 1:16:44 med 3:38:41 som är rekordet på här sidan på Vasan. Vilken skulle du säga är den starkare av dem? Förstår du min fråga?
Ja, jag funderar här nu. Kan det vara 1:16:44 som är den starkare?
Den känslan och minnet från den dagen när man hör Britta berätta om det också är att det är en sån här liksom, ja, en sån här toppdag liksom. Ja, inte kanske att förhållandena var så här blixtrande snabbt, men Britta var ju verkligen blixtrande den gången.
Ja, nej, det är ju jättestark.
Och sen går hon ju för det. Trots att hon är överlägsen så matar hon ju hela vägen. Och det, men där kan det ju för sig finnas en poäng ifall det blir några stycken, att det blir lite lättare att
hålla fart. Ja, så är det ju för sig. Ja. Precis. Mm. Nej, och Britta är väl, hon är väl giganten här de sista. Det är lite häftigt när man läser så här vilka som har vunnit, för det är många som har vunnit så här många år i rad här. Och Susanne Nyström vann ju från 2007 till 2013, undantaget 11 när Jenny Hansson vann. Och sen nu har Britta vunnit 3 av de 4 sista åren. Och så.
Ja, det blir riktigt kul att se i alla fall. Du kommer vara med längst ut med vägarna, misstänker jag, och långa väska.
Ja, absolut.
Det är en klassiker.
Nej, det blir roligt, det blir roligt.
Vasapodden.
De är magiska.
Ska vi kasta oss in i frågestunden här då?
Ja, men det tycker jag. Vi bränner väl av lite här.
Fått en väldigt massa spännande frågor här.
Jag har många frågor och det är vad vi sagt, men det blir ju ofta, det är jätteroligt verkligen.
Ja, det är lite svårt att välja, men jag drar till med en fråga från Marcus här. Han skriver: jag har blivit förkyld inför öppet spår nu på måndag. Om jag är symptomfri på söndagen, kan jag åka då?
Oj, nu ska vi gå in och göra råd här också.
Ja, medicinska rådet.
Ja, det är väl, den är svår. Det beror på hur däckad man har varit för oss, men är man bara lite småförkyld och känner sig helt kurant på söndag, då tycker jag man kan testa att åka.
Ja, jag håller med. Alltså, man brukar ju säga halsont och feber, då är det liksom nej, nej. Men ja, har man haft halsont som inte finns där längre, eller feber som inte finns där heller längre, då fasen, prova. Herregud.
Exakt.
Och skulle det vara, man kanske får skruva ner förväntningarna lite grann då. Men allt att vinna.
Ja. Nej, men jag skulle säga att är du inte sjuk, så alltså halsont, feber och så, då testa. Det går inte, ja, men det skulle jag säga.
Vi har ju ändå haft Britta i liknande lägen när hon har vunnit tävlingar. Har inte hon varit sjuk efter sig i Vasan något år inför Vasan? Hade inte hon symptom första året hon vann? Jag tror det var så.
Stämmer nog det. Så har det varit på många åkare vi har haft.
Brink har ju varit sjuk på startlinjen och vunnit.
Ja, exakt. Så att, men halsont och feber, stanna hemma och titta på tv. Vänder det så att du är frisk någon dag innan, absolut, har du tränat hela året för att kasta inte in handduken då inte.
Nej, det känns ju ofta, men tycker jag, som att det, de här förkylningarna, om de är lite lindrigare i format, att de ofta kommer den här veckan för att man på något sätt börjar känna efter så jädra mycket. Precis. Är det inte så?
Precis, så är det faktiskt.
Så att, ja, vi kör. Ja, du får ta på dig den ifall det händer någonting.
Ja.
Vi får mycket frågor på utrustning och så, men jag tänker nästan att vi väntar lite med den tills vi har varit och testat lite mer, så kanske vi kan svara lite bättre.
Precis. Vi kommer komma med 2 poddar till innan rätta Vasa på 2 nästa vecka. Så
vi tar den här i alla fall från Gabrielsson. Han undrar: hur svårt kommer före bli om förhållandena blir ungefär som de är nu? Kommer det vara en stor skillnad för elit kontra motionär?
Det är väldigt svårt att säga vad det blir för, men tittar vi nu första här innan, så ser det ut att kunna bli ganska blött. Alltså det kanske inte fryser på så mycket, och det blir klisterför så att säga, som vi säger förut. Och då, klisterför är ju inte svårt. Det är ganska lätt att få till bra skidor i det. Sen är det väl frågan hur bra spåren håller. Det är väl mer den grejen. Då, liksom, och sådär. Och det kommer inte gå jättelätt heller om det blir blött hela dygnet. Så att, men det kommer inte vara svårt att få till bra skidor och bra fäste och till och med bra glid. Men sen är det inte det super supersnabba förut kanske.
Jag lanserar ju en optimistisk teori här att det blir ett enkelt Vasaloppsår i år. För att vi har betydligt mer lika förhållanden i och med att det är så dominant med konstsnö i år. Att den här natursnön som är isär, den finns ju, men den är inte alls lika dominant.
Nej, och jag köper väl det till viss del. Får vi se, imorgon finns det ju prognoser som säger att det kommer 2 decimeter ny snö i Sälen, och då kan det bli väldiga skillnader istället. Om det blir så i Sälen och nere i Mora så fortsätter regna, då kan det bli väldiga skillnader istället.
Om jag fortsätter på den här positiva teorin där, att det blir kallt och det är konstsnö och det har varit blött, kommer det gå fort och det kommer vara hårt, det kommer hålla väldigt bra. Konstsnö håller ju väldigt bra.
Ja, nej, det var rätt. Det blir ju...
Och klisterteorin också, den är ju inte heller särskilt svår egentligen. Det är bara...
Nej, jag sticker ut tungan nu. Eller, jag sticker ut hakan och säger att det blir rekord i år. Trots lite ny snö här nästa vecka, så det kommer bli rekordvasa i år.
Du kan inte hålla dig från den där frågan, men jag har faktiskt bett dig att hålla dig lite grann tills vi har fått stått på snön och förkänt lite grann på förhållandena.
Ja, men jag säger redan nu, men jag håller med lite också.
Du får hålla dig lite där. XC Freak, det är ett helt underbart namn för övrigt på Instagram, alltså Cross Country Freak. Det är klart han följer oss, och det är klart han ställer en fråga till Vasapodden, och här kommer den. Kommer något annat lopp någonsin kunna ta över som långloppens konung?
Ja, det tror jag faktiskt. Man ska sitta så säker på den tron. Det gäller att göra rätt saker från och med nu och liksom utveckla loppet och så. Annars tror jag man definitivt kan göra. Man har sett lopp som har varit väldigt status, väldigt hög status och väldigt fina lopp. König Ludwig Lauf bland annat. Och så var, det var ju König Ludwig Lauf. Först var det med Vasan, sen var det Marsan och König Ludwig Lauf för några år sedan.
Ja.
nu finns inte det med i våran karta när vi tittar, och Birken har ju också varit upp och har ju varit nere och vänt lite och tappat lite status både bland motionärer och eliten då, men är väl kanske på väg tillbaka lite där nu, så att jag tror absolut att man ska inte vara så säker på den saken, absolut inte, men däremot så gör man rätt om man fortsätter utveckla och bygger på traditionen och liksom vill få det bättre och bättre, då tror jag man kanske är svårt då. Då blir det starkare med historien för varje år också.
Om du skulle få ta över som ansvarig för Vasaloppet och så skulle du få eller ha en uppgift att krascha Vasaloppet så fort som möjligt för att den tappar tronen, vad skulle du göra då på 5 år? Vad skulle du införa för att liksom göra så gott du kan för att det skulle tappa sin status som konungens konung när det gäller långlopp?
Ja, men det är en bra fråga, men det som är en,
det är inte särskilt bra fråga om man ska vara helt ärlig.
Ganska nej, men det är en spännande. Nej, men det viktiga är liksom att man utvecklar det sportsliga i det hela, liksom att man gör det intressant och roligt och inte bara liksom tro att alla kommer ändå.
Ja, men nu, frågan var ju tvärtom. Vad skulle du göra?
Jag ska komma till svaret här. Jag måste ju bara prata med Frid. Så att jag tror en viktig sak, det är ju preparering. Liksom. Alltså där har man ju, som i fjol var det ju väldigt dåligt. Då, med har du 1 decimeter ny snöspår? Eller har man bara, liksom, överdriver man då?
Ja, man överdriver förmodligen. Alltid tycker
men det
jag
kändes ju så när vi stod där på sidan om att vart det spår. Det var ju väldigt mycket snö i alla fall.
Vind är också en klassiker. Storm är slitet uttryck. Alltså. Överdrivet.
Liksom att, ja, men att man skulle väl låta bli att preparera och liksom göra det bästa utan se till att det är ganska dåliga spår.
Lansera en miljögrej där, att man bara preppar genom att gå med träskidor innan det ska vara. Det är ditt första beslut. Har du något mer du skulle införa? Skate kanske?
Ja, skate skulle man kunna göra också. Det är också en förstörare.
Ja, så ingen preparering av skate. Har du någonting mer du skulle göra för att säkra fallet? Kanske förbjuda TV?
Ja, där är också en viktig sak. Men alltså, det skulle man, jag skulle kunna säga så här. Ja. Skulle man liksom ta bort det? Det är väl bara att David Nilsson bestämmer sig att Ski Classic ska köra en annan tävling den här dagen. Så börjar ju förfallet. Då tappar man ju lite första året. Det är helt övertygad om.
Men tror du verkligen att de skulle rätta sig för David Nilssons pipa?
Ja, absolut. Det går fort det.
Ja, men inte... Ja.
Jo, jag vågar nog säga det.
Fan, ibland tror jag att du har övertro på David Nilssons pipa. Alltså.
Nej, men alltså just Ski Classic. Alltså, Ski Classic, skulle man Ski Classic hoppa av, då tappar man väldigt fort. Det är jag helt övertygad om.
Ja.
Sen vad David säger, men just det här att Ski Classic har mer att säga till dem där, så skulle man flytta och köra Kaiser Maximilian första söndagen i mars, då skulle vi köra Kaiser Maximilian.
Ja, jag undrar det. Så. Alltså, skulle du få med åkarna på det, tror du? Eller är det klart?
Jag tror det. Alltså, ja, men så är det ju. Liksom, det är ju en väldigt prestige att vinna Ski Classic, både lagtävling, individuellt, stora pengar i det hela och så vidare. Och det, ja, men alltså Tartu Ski Marathon var ju ett väldigt stort lopp, eller är kanske fortfarande det, men vi märker ju inte av det nu när Ski Classic inte är där. Nej. König, samma sak och så vidare. Liksom. Det är en
kanske jag som har övertro på Vasan då? Kanske så det är.
Ja, så kan den. Ja, men jag vet inte. Det är väl dra sin spets åt bägge håll där, men jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig del i alla fall. Det är ju avgörande för att få dit eliten.
En fråga som spinner lite grann på det. Är det inte dags för en sändning som bara fokuserar på eliten?
Ja, men den har funnits.
Exakt, jag vill minnas att SVT 24. Exakt, hade en skoter eller en sändning som klippte bort blåbär och,
precis,
och Kalle Moraeus och allt vad det var, och bara körde stenhårt på eliten där.
Ja,
det är några år sedan.
Det
är säkert en 10 år sedan och sånt. Ja
det, men det har funnits, det har gjort.
Ja. Så
jag vet inte, om man tittar på Visma Play där då. För kör den Kalle Moraeus eller kör den bara
eliten? Nej, det är sant. Den kör nog fast inte Kalle Moraeus.
Så det är bara att köpa ett abonnemang där och titta. Så är det Simon Östensen som kommer vara expert och Teemu Virtanen som kommer kommentera.
Men NRK, de kör, tror de kör Kalle Moraeus?
Nej, det kanske de inte gör. Det kanske räcker att ni köper NRK. Då är det Kristoffer Kallesen som kommer vara expert.
Ja. Ja, wow.
Nej, så är det. Det är klart de inte kör Kalle Moraeus där.
Nej, nu när jag tänker på det. Så den finns ju redan. Det är bara att...
Den är bara vi svenskar som måste se Kalle Moraeus.
Ja, faktiskt. Ingen mot om Kalle Moraeus.
Nej, men det är skidåkning vi vill se på. Mm.
Men Daniel Nanskog dök upp där på startjärn i fjol. Det var...
Just det.
Det var kanske en av de mest oväntade rekryteringarna ändå.
Det var det faktiskt.
Jag tyckte ändå att han gick in med... Det var insats.
Det ska han ha. Han gjorde en... Han försökte verkligen...
Den entusiasm man hade där på startgärdet, den överträffar allt som NRK hade första helgen i Livigno.
Ja, precis. Det ska bli kul att se om Nannskog faktiskt kliver in i år igen.
Ja.
Vad länge sedan jag såg han, så han kanske hade laddat för det här nu.
Mm, kanske. Jag såg han på centralen här för någon vecka sedan faktiskt.
Kanske var på faktiskt här den.
Han satt och käkade en taco åt Aldrik där.
Ja, det ser.
Mm. Ja. Tillbaka till våra frågor här då. Det här är en lite intressant fråga tycker jag. Är det bra att ladda upp med öppet spår innan för någon som satsar och vill komma runt led 2, undrar Ludde.
Nej, det skulle jag inte säga att det är så bra att åka om led 2. Nej, men det är ingen fördel att åka 9 mil på söndag eller måndag 6 eller 7 dagar innan inte. Det ser ingen fördel för.
Nej, den känns ju som i längsta laget ändå.
Ja, jag skulle säga att nej, alltså, det är inte, alltså, det behöver inte vara dåligt heller, men det är inte något jag skulle rekommendera så liksom inte.
Vi har ju fått fler där på samma tema. Nu hittar jag inte frågan exakt hur den var formulerad, men det handlade om halvvasan istället. Är det en dålig uppladdning inför för vasan?
Det behöver inte vara dålig, men det är inte alls som man skulle upp, alltså, vill man ha ett lopp så skulle jag säga att ni ska åka på fredag, alltså övermorgon här, eller imorgon när ni lyssnar på den här podden. Då ska ni åka kortvasan, det tycker jag. Det är 10 dagar före, där kan ni få en jättebra genomkörare.
Ja, det har vi också fått en fråga på. Har ni övergett kortvasan som uppladdningslopp?
Ja, det kan man ju säga att jag har gjort då.
För den var ju ganska vanlig tidigare.
Ja, vi har väl haft Otto och Mackan och OP och Anton, och det kanske inte var så när han körde där. Anna.
Ja, jag har kört den själv ett
år. Jo, ja, du har kört den en gång. Mm. Så att vi har väl åkt, Jimpa har väl åkt den en gång också, kan jag tro.
Det är väl egentligen det tjejerna gör, kan man säga.
Ja, precis.
Nej, fast en dag senare.
Det är jättebra. Men just i år gör vi inte det. Det här är inget som vi kommer göra i år.
Nej. Bra, bra. Vad är faran om man skulle åka en halvvasa till exempel?
Alltså... Nej, jag tror inte det behöver vara någon fara, alltså, egentligen inte. Men så att det kan säkert vara bra. Man kan ju sida sig på den. Många försöker sida sig sista gången där. Och det är säkert jättebra. Man får ett bra lopp och det är nog inga problem att få. Är man hyfsat tränad så är återhämtningen på 5 dagar kanske inga problem heller inte. Men jag, liksom, det är inte så här att jag skulle tycka att det är ett måste. För då skulle vi åka den. Eller skulle man ju rekommendera fler att åka den liksom.
Ja. Man hamnar ju lätt i det där att det kanske inte gör skada. Det är där nej, någonstans precis. Man ska diskutera. Men det är väldigt svårt att vända på det och tro att det ska kunna ge en effekt då. Samtidigt som vi har ju presterat bra när vi har tränat tufft i perioder. Alltså, och vi har ju själv haft ganska långa turer samma vecka som.
Absolut, men är man uppe liksom och bor där och inte gör någon stor grej, och alltså då är det klart man kan åka den som en tuff, som det sista tuffa passet eller så. Det är inget fel i det liksom inte.
Nej. Precis. Hur ser ni på att staka Vasaloppet i skatepjäxor, undrar Marcus?
Ja, det har vi ju pratat om många gånger också. Skatepjäxor, jag tycker de är för hård i sulan. Ja, så att, jag tycker inte det blir något bra. Man får sånt väldigt tryck på tån och rätt ner i skidan på något sätt. Det blir ingen dynamik i stakningen. Så jag gillar inte att staka i skatepjäxor överlag, utan klassisk eller pursuit skulle jag säga. Jag har pursuit i så fall för att liksom få stöd över vristen och anken och liksom så har bättre stöd.
Finns det en kombipjäxa som skulle kunna funka bättre än en klassisk pjäxa?
Ja, vissa tycker det. Jag gillar ju klassisk. Jag tycker ju klassisk, de är så pass stabila nu i karbon och sådär, så jag har inga problem med det. Så jag gillar verkligen mycket klassiskt också. Men den kombi och pursuit, och det vår åker kör med det. Jag gillar det lite bättre då.
Mm. Här kommer en riktig rysare. Vi ska säga det kanske, att våra åkare kör ju alla med skatelandpjäxor. Alltså det är ju en klassisk sula med skatestöd, kan man förenklat säga det. Skatland, det är ju när man byter skidor mitt i tävlingen och man går från klassiskt till skate, så man får man både och. En perfekt lösning. Men hur pass lätt är den att hitta i butik? Alltså, när jag var aktiv...
Det är ganska väldigt svår.
Ja, men exakt. Det var ju, när jag var aktiv var det lurigt att hitta de där pjäxorna. Ja, då kan man köpa en kombipjäxa istället då, eller vad rekommenderar du då?
Ja, det kan man göra, men det är ofta, alltså, vill man ha riktigt bra pjäxor så liksom på toppmodellen, då kanske man ska gå på klassiskt då, för att de är fortfarande bättre än de kombipjäxorna som finns och så där, tycker jag.
Ja. På vilket sätt? Jag tänker, alltså, klassisk pjäxa är ju gjord väldigt mycket för frånskjutet, tänker jag spontant.
Ja, jo, men den är väldigt stabil i det här i den här karbonsulan nu, så jag tycker den är väldigt väldigt stabil och klarar det där. Och liksom, det vi ska åka rakt fram egentligen också. Det är inte så mycket stabilitet så liksom inte. Sen är det nog väldigt mycket tycke och smak också. Om vi ser de som åker fort i Pursuit då, uppenbarligen de flesta kanske gör det nu i Ski Classic faktiskt.
Mm.
Sen så finns det de som åker fort i klassiskt också. Peter Eliasson, nu vet jag inte hur han har gjort i år, men annars har han åkt mycket, mycket klassiskt pjäxan liksom. Britta har ju kört mycket klassiskt pjäxan sista åren och så.
Vet du någon som väljer skatepjäxan aktivt?
Så nej. Inte på rak arm faktiskt.
Nej.
Vet du?
Nej. Nej, faktiskt inte.
Audun Laugonen körde väl den, va?
Ja, jag törs inte säga. Jag tänkte om du liksom hade någon sån där.
Jag tror att Audun körde den med en, så tog han bort den här vad heter det? Manschetten liksom, och tog av den och så stod han och stakade med en hård kula egentligen då,
blir det. Ja, just det. Mm. Det här så är en rysarfråga. Om man inte kör med tävlingsdräkt, vad anser ni är okej att åka i? Då antar jag att det är estetiskt okej, eller vad?
Ja, nej, men tävlingsdräkt är ju det man åker i det. Så det tänker jag att det åker ju typ alla i. Och åker man inte det, då ska man ju ha ett väldigt slimmat överdrag då.
Ja, som kanske andas lite grann också. Alltså att det är lite,
ja, jo, men det ska ju sitta tajt liksom. Det är, sen finns det inget annat att åka i.
Ja, skulle du ställa upp de 15 000 som kör Vasan, så hittar du fler som inte kör tävlingsdräkt än som kör tävlingsdräkt, tror du inte?
Ja, men det är inte okej. Det är en fråga som är okej. Det är de två grejerna som är okej, som är det klart.
Ja, men alla kanske inte är så bekväma med tävlingsdräkt. Är inte det viktigt att du har någonting som sitter skönt och sådär?
Nej, men det är ju det skönaste att åka i. Alltså, man kan väl köpa ett par tights då, och en tunn jacka. Det kan vara okej.
Jag slår ett slag för kepsmössan också.
Ja, men nu saknar inte att det blir liksom så här jeans och mysbyxor och...
Jag kommer ihåg, något år så hade vi en idé om att sätta oss och kolla på den här webbkameran som Vasaloppet har på alla målgångar och försöka leta rätt på den som var första...
Först med jeans.
Ja, först med jeans och först med jacka.
Ja, just det.
Det,
ja.
Det måste vi nästan ta. Och...
Men var inte det, kollade vi inte upp det? Det var väldigt högt upp också.
Ja, vi har ju kollat först med fästen något år. Har vi,
ja, först med skin har vi också kollat. Så
här. Mm. I år så får vi är ju ändå drivna av ett klädföretag. Liksom. Vi får fan skärpa oss. Vi ska kolla på det. Första kepsmössa och första kepsmössa, den kan vi lite se faktiskt.
Ja, det
kan vi. Men första icke-tävlingsdräkt då? Den kan vi väl alla få spika.
Kan du ta på dig redan och göra liksom en förkoll nu på Tjejvasan då, när du sitter där?
Ja, det kan jag göra. Absolut.
Så kan du meddela lite hur, så ser vi om det är bättre om det tidigare på Tjejvasan än på vanliga Vasan när man kommer in med första.
Ja, procentuellt tidigare, ja, precis. Jag kan ge dig ett uppdrag tillbaka då och gissa. Ja. Vilken placering tror du bästa tjej som inte har tävlingsdräkt glider in på?
Jag tror ju att vi har topp 100 där. Alltså, jag tror vi kommer med tights och en jacka. Det tror jag vi kommer till 75.
75.
Ja.
Ja, jag skulle faktiskt säga där någonstans också. Kanske till och med lite längre. Jag säger 65 då.
Ja, det säger jag. Sen på Vasan då tror jag inte var någon topp 500 ut med den utrustningen.
Nej. Nej, men vi tar ett smygprov där på Tjejvasan. Ja. Det ser jag fram emot.
Ja, det blir spännande.
Låter lite småsjukt kanske, men... Ja, svenskar vinner Vasan i år, frågetecken. Är det podiummackan, eller är det Persson, eller är det Kardin? Vad tror vi? Är det dags i år?
Det är tre starka kandidater faktiskt. Det är ju, och Max Novak skulle jag säga. Där har du fyra som jag ser har god chans att göra det. Sen har vi fler också med rätt sorts lopp och så vidare. Och, har vi många svenskar faktiskt. Många fler än på många år de sista åren. Här. Ja, skitsamma. Jag vill säga att det är många svenskar år mot varvart de sista åren. Och sådär som jag känner har en rimlig chans då. Och vi har, jag tycker nästan att med rätt lopp så tycker jag alla våra killar har stor möjlighet att faktiskt vinna. Sen tror jag inte alla kan vinna i en sport liksom, men
ja, inte med samma typ av lopp har inte alla möjlighet att vinna. Men
däremot så finns det hög kvalitet på det som du säger i Mackan, och i år har vi haft två segrar med Emil, vi har haft Mackan på pallen, vi har haft Karim på pallen. Max Novak har inte varit på pallen, men har varit strax där utanför. Så att det är mycket svenskar högt i år, så att säga, mot förra varje sista åren. Så det är ju... Nej, det är ju
Norge går som favoriter, men Sverige har bättre möjligheter än på riktigt länge. Så kan man väl sammanfatta.
Ja, det beror på vilken roll Kardin får också liksom, i det hela. Och och lite an hur vi väljer att lägga upp också sådär, för att det blir ju ett lagspel och det blir ju viktigt att vinna tävlingen och sådär, så att alla kommer ju inte få ha det som sin primära uppgift så att säga.
Nej, så är det. Visst är det sjukt att man tänker ju att Moenfjäll är svensk när man går igenom scenarierna.
Ja, jag tänkte säga Moenfjäll, men så just det, han är inte. Nej, så att han känns ju väldigt försvenskad redan efter ett 10 månader här.
Ja, en stor resa. Vi har ju fått jättemycket frågor på energi och vi ska ta tag i dem på ett alldeles speciellt sätt. Men innan vi gör det så ska du få bita i en riktig rysare här. Alltså, det här är någon som
det är otroligt vad mycket frågor vi har fått. Alltså.
Hur många träningstimmar krävs generellt för att nå elitled i Vasaloppet? Den är inte lätt.
Ja, den är väldigt svår. Det är ju, vissa skulle klara sig med 150 och vissa måste ju behöva 750. Liksom.
Men de här 10 000 timmarna då, som är väldigt populära att prata om, att man ska liksom gå igenom för att, innan man har nått sin toppnivå. Alltså hur, så är det kanske inte riktigt på elitled i Vasaloppet, men 150 Nej. Timmar, då antar jag att man har en del i bagaget. Hur tänker du 150 ja, timmar per år? Liksom?
Ja, det har man ju. Du hoppar ju inte från soffan till 150 timmar att ta elitled, men det är väldigt svårt att se. Det kunde vara roligt att utlysa det också. Du som tror att du tränar minst i elitled, du kan väl skriva i kommentaren här på den här podden hur mycket du tränar, så får vi en liten koll där.
Ja,
och de som tränar mest, de är en bit över 1000 där. De liksom.
Ja, så är det. Och snittet för elitledet, det är några som jobbar mer eller mindre heltid som står i elitled. Va? Det är inte
det är
många.
Många. Det är 250 pers där. Liksom, så att det är
ja, det är klart. Liksom. Det är ganska många faktiskt. Det. Så snittet kanske ligger runt 500 då, där någonstans.
Ja, mellan, jag skulle tro mellan 400-500 timmar.
Nu höftskjuter vi Vasapodden style här, men där någonstans.
Ja, det gör vi.
Det där blir storm där då. Men, ja.
Men du, det roligaste, har du sett det? Vilken fråga som kom in först av alla?
Nej.
Har du gjort det?
Nej, berätta.
Kommer Jesper sen till mål den första gången?
Ja, det är ju inte en särskilt svår fråga. Men...
Och den är ju ställd av Chris Jesper.
Vilka koningar.
Så att, jo, Chris Jesper, jag tror ju Chris Jesper sen har en plan i år för Vasan. Han går ju för seger, tror jag.
Ja, Chris André känns livsfarlig faktiskt.
Ja, han går för seger.
Samtidigt så går han i samma lag som Berdali och det är inte heller.
Ja, han går ju också för seger, men jag tror att de har en väl utstuderad plan att ta segern igen och där tror jag Chris är central tillsammans med de andra förstås.
Lek med tanken att Chris går offensivt på bergspriset som är helt nytt för år, det har vi inte sagt, men det kommer ligga ett bergspris på toppen av första backen i Vasaloppet. Alltså, i Ski Classic ska jag säga.
Ja.
Chris har ju åkt lite smyg offensivt för bergatröjan får man väl ändå säga. Även om han har varit sjuk och missat lite grann nu så att han inte ligger och stressar Morten Eide jättenära.
Inte stressar han för
det. Nej, det är inte det. Men han har ju ändå haft den liksom, rollen lite grann. Håller du med mig förresten? Har inte det varit känslan?
Jo. Ja. Han är duktig upp för sig. Han vill ju utmana. Liksom.
Jo, så nu kör han på den. Och så blir det en liten utbrytning där. Och den utbrytningen håller i sig länge. Men så kommer vi till, ska vi dra till med Hökberg? Då blir man uppkäkad. Tror du Chris André går i mål då?
Det är nog väldigt, väldigt liten chans att han ska gå i mål då.
Fast på andra sidan så är det då han kanske liksom kliver in som fullblodshjälpryttare då, som han gjorde helt fantastiskt i fjol.
Ja, nej, så kan det ju vara. Samtidigt så har man varit utbrytning 7 mil. Och blir kapphunden, då har man nog ödslat väldigt mycket kraft och så är man nog väldigt trött och så just de två sakerna tror jag är jobbigt för Chris André att gå i mål om man är trött och ödslat kraft.
Så den där frågan är to be continued, men vi ser väl ändå som ganska starka möjligheter. En grej jag kom på nu bara så här från toppen av huvudet, åkte han i någon annan koten direkt i fjol? Visst gjorde han det?
Det här är lite intressant när du säger det.
Jag för mig att Blomman liksom sa att han åker i en annan direkt, men han är egentligen Koteng också.
Nej, men det är 2 år sedan, va?
Är det där är Nordtug variant,
va? Nordtug direkt. Det är fjol åkte han i kort.
Det är det jag far efter. Det är det jag far efter. Ja.
Ja, precis.
I år kan vi väl räkna med en kycklinggul Jespersen som tar sig antingen till Hökberg eller till Mora. Han skulle kunna kliva av på upploppet han också. Nästan till.
Alltså. Och han har väl klivit av i Hemmas någon gång, va?
Det hade varit intressant att kolla också. Alltså, Chris André, han har ju den tidigaste brytningen någonsin. Ett halvt avtag.
Ja, vem är senast?
Eller vad är hans senaste, sista? Ja, det är generellt för Vasan. Hur många är det som... Det finns ju säkert folk som ser... Åh, fy fan vilken dålig tid. Och fy fan vilken dålig placering. Ja. Jag vill inte gå i mål för då kommer att få höra det här på jobbet. Eller att man har någon sådär riktig jävla ångestspöke på axeln. Liksom. Tror du inte det? Att det är några som kliver av på upploppet?
Jo, det skulle vara roligt att veta. Men jag skulle också vilja veta. Han borde kunna bekräfta det här, Chris André, om han har klivit av i hemma sen gång.
Ja. Ja, för det är ju, vad är det? 4-5 kilometer från mål?
Ja, 3 ska jag säga.
Ja, det är riktigt risare. Det är inte många som gör det, men Chris André skulle kunna vara en av dem.
Men kommer du ihåg när vi stod där en gång och tittade i läde och så åker Chris André förbi. Det måste vara ett par år sedan där då. Bland de första, både han och Bärdal åker förbi bland de första. Sen så sitter de med bilen och åker förbi oss lite sent.
Ja, jag fick ju flashbacks på den nu i Toblas. Då kom ju höll jag på att springa upp till min bil efter sista lagningen där och då passerade Bärdal i bilen på vägen. Samma för mig i mål där ändå.
Ja.
Spelande tränare. Mats undrar nu. Kommer den. Hur tänker ni om lagom pulsnivå i första backen? Undvik syra? Frågetecken.
Det beror på vilken ambition man har. Och jag tror att det är inte så många som kan få syra. Därför det går ganska fort, går det ganska sakta där nere i backen. Då. Annars är det absolut inte undvik syra. Utan det är ju hög puls. Och jag vet vi har pratat om det tidigare. Men det är ju maxpuls på många av åkarna på första backen. Liksom.
Några år kan jag uppleva nästan att man har... Om det har varit mycket snö och sådär, att man har kunnat vara lite sådär chillen då, får man lita mycket på att det här kommer inte hända någonting när man kommer upp på myrorna liksom. Att då kan man gå nästan en tröskelbacke. Men oftast så är det ju, alltså om man tänker elitåkaren så är det ju ofta öppna spjäll. I alla fall för om man inte är liksom...
Det blir ofta, alltså det är lite spänning i luften på Vasan och sådär också, så det blir lite stressigare än kanske vad det är många lopp som är sådär förresten. Marsan är ju samma sak och Toblas är ju lite, inte så, men jag menar Kaiser är ju så.
Ja.
Så.
Men om man jämför Oxbergs backarna runt Oxberg då, till exempel Lundbergsbacken, ta den mjölksyrenivån där kontra första backen för en elitåkare, det är ungefär ungefär lika där. Man har kanske lite bättre förutsättningar att driva laktat i början, man har lite mer
grupp. Ja, det kan väl nästan vara att det första är jobbigt, det andra blir man ju bara överleva på något sätt.
Ja, man hamnar mer i survival mode.
Ja, exakt.
Ja. Så är det, som sagt, som vi sa alldeles nyligt här då. Där har vi alltså ett spurtpris på toppen där också från Visma Ski Classics. Det blir spännande att se.
Det ska bli intressant att se vad som händer med det. Om det händer något.
En spännande krydda. Nu, kära lyssnare. Det här är en fråga som vi brukar ducka lite grann för. Alltså, kost, energi, näring, nutrition. Kommer ju titt som tätt frågor på det där. Och vi vet ju hur vi gör och vi vet ganska mycket varför vi gör som vi gör. Men vi är ju inte i närheten av kunskapen till Marcus på Skip. Och du har ju faktiskt släpat in han i Vasapodden här. Du har varit och fälta.
Vi fältade ju lite grann utanför tävlingsarenan då. Så att vi hälsade på oss några som kan det bättre än vad vi kan. Som vi lutar oss mot så att säga i de här frågorna.
Ja, och vi... packa ihop alla de här frågorna vi har fått, eller många av de här frågorna vi har fått som gäller nutrition, och la dem i en koxarygga, drog den på höften och så gick vi in till Marcus. Ska du ta lite snabbt bara om Marcus Tafjord och Skip Nutrition, vilka är det och vad gör de?
Ja, nej, vi har ju samarbetat, vi hade ju för något år sedan, sen hade vi lite uppehåll och så började vi år igen med Skip då i det här, och det är våran energileverantör då, sportdryck, gel, bars och annat har vi också så att säga. Så att de håller till Ulricehamn, så det är lite lokalt som laget då, så här, och är väldigt ambitiösa och vi jobbar hårt för att liksom ta sig in i den här konditionsvärlden också så att säga. De har varit stark på styrkesport och lite så
tidigare. Ja, bytt lite riktning känns det som sen Marcus kom in i rodet.
Ja, precis. Han har varit med i 7 år berättar han också. Så att det har hållit på några år, men nej, de gör ett väldigt bra jobb och driver på det här och väldigt kunniga och intresserade, och det uppskattas ju.
Ja, och det kommer ni få höra nu. För så här lät det när Järnberg tog med sig fältreporterrollen och träffade Marcus Tafjord på Skip tidigare i veckan.
Vasapodden.
De är magiska.
Kostupplägg sista 2 veckorna, Marcus, på en led 2-åkare. Om vi säger för en elitmotionär, en motionär. Ska man tänka på något speciellt sätt, eller hur tycker du?
Det har ju ändrats upplägget mycket sen, om vi går tillbaka 15 år, då man var väldigt trodde mycket på en kolhydratsladdning, att det var liksom tricket för att orka med hela Vasaloppet. Numera så finns det ju tillgång till energi, antingen att man tar med sig, och under Vasaloppet finns det ju många stationer där man får energi. Så att min rekommendation är ju att äta på som vanligt inför Vasaloppet, och sen kanske en till två dagar innan så kan man ju höja kolhydratsintaget lite grann för att vara säker på att glykogen depåerna är ordentligt påfyllda.
Vi brukar säga, jag och Lars, när vi kör det egna, att man kan inte vara mer än full. Och hur är det med det där egentligen? Det finns väl lite olika, kan man liksom öka på, det var väl det som var tanken när man gjorde de här tömningarna för det, va? Att man skulle öka på energi, alltså få mer kolhydrater in i musklerna på något sätt. Funkar det eller?
Det funkar till viss del, så att det är ju en korrekt studie som gjordes på det här, att man tömmer kroppen på kolhydrater och att kroppen sedan kompenserar det lite grann. Men det är i förhållandevis en väldigt liten effekt, så att man brukar säga att om det exempelvis finns 100 gram glykogen i muskel, så kanske man kan i bästa fall lyckas lagra in 110 gram.
Just det.
Så att, men eftersom de 110 grammen räcker kanske knappt till 2 timmars hård ansträngning, eller kanske 1,5, så spelar inte det så stor roll i totalen. Sen kan det ju kännas bra att veta att man har gjort allt vad man kan för att ha inlagring, men det är en ganska liten del i avgörande.
Summa summarum, alltså de sista dagarna lite mer kolhydrater, som man vet att man är full i alla fall då.
Ja, ja.
Så har vi samma, jag tror kanske, men vi tar samma energiskott tillskott under Vasan, och då jobbar ju vi med teamet, att vi erbjuder var 50 km ungefär, plus att de åker bitar av banan med vätskevälter då, och sen har de gel med sig. Mm. Hur ska man tänka som motionär där? Vi har väl 8 eller 9 stationer officiella plus några till som finns att tillgå. Vad rekommenderar man från skiphåll där?
Framförallt att tänka till innan, att ha en nutritionsplan, så man inte går på magkänsla eller på törstkänsla, för det är ett väldigt dåligt mått under hård ansträngning. Så att ha en plan och börja tidigt, för det du äter redan timma 1, det har du nytta av timma 2, och det du äter timma 2 kan du använda som energi timma 3 och så vidare. Och har du den planen och börjar med energi och dricka tidigt, så kommer du ha nytta av det hela vägen.
Ja, det kan kännas lite konstigt där, men när man går första backen och kanske inte går jättefortare utan man får stå i kö och sådär, men redan på myran när man kommer ut och åkt några kilometer där, då ska man ju börja fylla på, även fast man tycker att det har ju knappt börjat åka där, men den energin har vi nytta av senare.
Exakt.
Så har vi fått en sportdryck gel frågetecken där, och det där är lite intressant tycker jag. Sportdryck och gel, vad är skillnaden egentligen?
Vatten är den stora skillnaden. Att sportdryck oftast så blandar man ju mer vatten. Gel är ju ett koncentrerad, det är i stort sett samma innehåll. Kolhydrater.
Och så är det på alla, eller är det Skip som jobbar så, eller kan man dra, det är så?
Ja, det är så.
Ja. Det visste faktiskt inte jag förrän du och jag började prata om det här för något år sedan. Alltså. Så att det är väl egentligen... man skulle kunna ha vatten på ryggen och gel med sig lika gärna som att ha sportdryck egentligen.
Ja.
Om man tycker det är lättare att få i sig på det sättet.
Absolut. Och det är ju inte helt ovanligt att cyklister bland annat, som då, de har ju lite enklare tillgång till vattenflaskor och sådär, att man har det och så har man gels i sina ryggfickor och så trycker man i sig gel och sköljer ner med vatten. För att det kan vara ganska skönt att skölja ur munnen med vatten.
För jag tror många har ju sin gel som liksom en räddare i nöden på något sätt, lite grann sådär, att man tar den och det är väl inte, för den, om jag förstår det, den är ju mer koncentrerad energi då?
Ja, en normal blandning på sportdryck, då kanske man behöver dricka en halv liter för att få i sig en 30-40 gram kolhydrat, medan en gel innehåller ju det rakt upp och ner, så att du får ju en väldigt hög oktanigt bränsle för lite intag.
Men det är väl något som jag skulle rekommendera i alla fall, att man har med sig en gel, eller några gel i alla fall, vilken nivå man än håller liksom.
Ja, jo men definitivt. Och även träna lite innan och testa hur man, för det, så att det inte blir en chock när man ska åka Vasaloppet.
Men det är inte för sent att börja träna nu, tycker du, två, eller vad blir det? Ja, 10-12 dagar innan start, inte?
Absolut inte.
Man kan testa och det funkar på träning, så kan man lita att magen håller för det, så att säga.
Ja, och magproblem är ju ofta förknippat till att man börjar ta energi alldeles för sent. För har du gått tom och börjat... Jag har ju fått många frågor på det här genom åren, att ja, men jag tog en gel timma 6 och höll på att kräkas. Ja, men hade du ätit någonting innan? Nej, men jag behövde ju inte energin för ändå.
Det är för att det är tomt där nere, alltså.
Ja, och då får magen en chock och då kommer du må illa oavsett hur god gelen är eller hur hungrig du är. Så att felet är ju att du har börjat alldeles för sent.
Är det att man ser gelen som en, just som jag sa, räddare i nöden? Alltså man kanske inte alltid har tänkt den som en del i helheten, så att säga. Om man dricker sportdryck och så äter man gel när man går tom.
Ja, jag skulle tro att det är gammal hävd och gamla sanningar som lever kvar, och att man inte har tagit energiintaget på riktigt allvar när det gäller långlopp.
Kan man ta för mycket i början? Alltså så att det blir, man pratar om pikar och att man liksom dalar sen, och så är det så, eller?
Det är ju mer sällsynt att man överät när man hårdidrottar, men det är klart att... Teoretiskt går det ju så att undvika att ta 3-4 gels första timman, såklart. Ja. Men att ta en gel i timman är ju inga problem, att göra det redan timma 1 och sen skölja ner. Så att jag tycker definitivt att en motionsåkare har nytta av att dels ha sin plan klar. När ska jag ta, och hålla sig till den. Inte börja trixa med planen under att jag väntar lite, eller jag tar lite tidigare, och så, utan ha din plan klar och håll dig till den, så kommer du kunna ägna dig åt att trötta ut dig med
skidåkningen. Man har ju sett, den som är lite, tittar lite noga på Ski Classic, den säger att Mackan, vet jag, Emil, vet jag, Britta, vet jag, och de har ju gelen nära till hands, de är ofta nära munnen, så att säga, uppe på nummerlappen där. Mm. Och där brukar jag få mycket frågor om man sätter dit dem. Men vi sätter dit dem med cardboardband faktiskt. Biltema. Ja. Så det är ett bra tips, tror jag. Så att man, för att just det här att har man lite ambitioner och vill åka lite fort, så ska man ju inte hålla på och böka i en vätskebält eller i en ryggsäck. Utan då sätter de ganska nära till hands. Emil kör de ofta på benen, och det är också enkelt att få till. Men att de sitter där ganska nära till hands. Sen är det väldigt viktigt på Vasaloppet också nu att man inte slänger dem där i skogen. Det är ju skräpförbud, där kan du bli diskad. Så jag vet att de diskar några för det fjol. Utan man får kladda tillbaka dem där, eller lägga tillbaka dem i sin väska, och så tar man dem in i en skräpzon och lägger dem där.
Mm. Och det är en bra utveckling att
vi... Ja, det får man ju säga, för att jag var ju själv bott i Mora och gick på folkhögskolan, och då fick vi ju betalt för att gå på våren och göra rent Vasaloppsspåret där efter massa skit som låg där, och det känns ju onödigt.
Definitivt.
Vi kör ju, jag ska säga att vi enbart kör cola, koffein, sportdryck och gel också under tävling. Mm. Du har haft lite synpunkter på det där och så, att det kanske blir lite onödigt mycket av allting, så att säga. Men det är en annan fråga. Mm. Men koffein är ju en stående fråga, både elitmotionär men även längre ner. Hur ska man tänka på koffein egentligen?
Koffein är ju först och främst ett väldigt väldokumenterat tillskott och prestationshöjare, så där råder det inga tvivel. Sen finns det ju ingen sanning vad gäller koffein, för det är ju väldigt individuellt.
Jag har en grej vi kan ta på en gång. Mm. Om jag dricker kaffe, massa kaffe, och så ska jag prestera om 2 veckor och plocka bort koffeinet sista 2 veckorna, har jag mer nytta av det då?
Du kommer få nytta i lägre dos, för man har ju en tillvänjningsprocess av koffein, så att är du en van koffeinbrukare så behöver du en högre dos koffein för att få effekt.
Så det kan vara fördel för våra åkare att plocka bort det ett tag innan?
Ja,
annars måste de dricka så mycket för att få samma effekt.
Ja, alltså. De behöver ju mer koffein för att få samma effekt. Så är det ju.
Och innan start med koffein då, är det fördelaktigt eller ofördelaktigt?
Jag kan inte se några nackdelar med det. Definitivt fördelar, för det gör ju att man pignar till och du får liksom en bra pigghetskänsla i kroppen, vilket är fördel alltid under prestation. Sen är det ju en del, kanske mer ur psykologisk hänseende, vill vänta för ja, att man vill ha effekten lite exakt. Senare och man vill känna av det.
Det är ju inte, det är inte så länge sedan, ja, 10 år sedan då, men då var det ju standard på alla elitåkare med cola och kaffe blandat sista 2-3 milen.
Ja, och så var det ju, men jag, där skulle det vara intressant att höra hur era åkare har upplevt det i år nu när man kör med koffein hela vägen. Är det någon som har känt någon nackdel?
Nej, vi har ingen. Nej, utan vi gjorde ju i början och då, vi började ju vinna lite kortare lopp, la vi någonstans lite kortare 90 minuter och sådär. Men nu har vi kört även Marsan och Kajsa Maximilian och sådär, och det funkar fint. Så att jag tror inte de har något problem alls med det.
Nej.
Däremot så kör de ju inte koffein dagarna innan i sportdrycksform då, utan då kör de ju citrus eller de andra där, för att ja, det känns roligt att de matar in massa koffein då.
Det kan man ju förtydliga att där finns det ju ingen fördel, utan koffeinet är ju snabbverkande och ska användas under tiden eller precis före en prestation. Så att det finns ju ingen positiv effekt.
Kanske jag tänker till och med negativ när man liksom kanske ska ligga vila på eftermiddagen och sådär och drucka. Så att, men en annan sak där med koffeinet då, hur med gelen där också, det är ju koffein i den.
I kolasmaken.
Precis. Ja. Är det samma liksom, lika mycket, är det lika koncentrerat som i kolhydraterna i den? Eller hur?
Ja, både. Det beror ju på hur mycket pulver man blandar i såklart. Så att där får man ju titta helt enkelt på förpackningarna så att man har ett uppskattning. Och man brukar ju koffeinmängden, brukar man ju räkna med vikten. Liksom, så att oftast kan man ju räkna ut hur mycket koffein man tål beroende på hur mycket man väger för att få effekten.
Och ju mer desto bättre är det inte liksom?
Nej, det finns ju en övre gräns och sen kan du ju börja må dåligt av det. Att koffein är ju en stimulans som kan ge huvudvärk och andra magproblem också för den delen. Så att man ska ju ha respekt för det, så man kan inte okontrollerat trycka i sig koffein.
Men det finns ingen nackdel att köra tidigt, men samtidigt så kanske den psykologiska effekten, alltså om man ska åka nu sitt Vasalopp här, att så kanske man faktiskt ska köra vanlig sportdryck en bit och sen byta sin flaska till koffein i sista delen då? Hur hade du gjort om du skulle åka?
Jag hade nog tagit, jag gillar att ta lite koffein innan, och då kanske jag tar det en halvtimme innan just för att pigna till. Sen gör jag inte det under ett par timmar om jag cyklar eller håller på. Nu cyklar jag ju mer än vad jag åker skidor, och då tycker jag att det funkar väldigt bra med kolhydrater och elektrolyter de första timmarna. Men sen när jag börjar gå lite ner i huvudet, för där är ju en positiv effekt av koffeinet, det är ju att man koffein konkurrerar med trötthetsreceptorer i hjärnan, så att därav en effekt att vi då upplever oss mindre trötta, för att de så att säga slår ut lite av trötthetskänslan i hjärnan, vilket är jätteviktigt, för att musklerna orkar oftast mycket mer än vad vi klarar av att pressa vårat huvud då.
Precis. En fråga till har vi innan vi går lite mer mot skipphållet. 10 timmars åkan. Var det en sån fråga. Hur ska jag tänka? Ska jag fylla på med sportdryck i 10 timmar? Eller, det är klart du vill det som vill sälja sportdryck. Men hur ska man tänka? Det finns ju bullar och det finns ju bananer. Och
nej, men 10 timmars åkan som troligtvis då inte kör på rött hela tiden, utan att kanske ha lite lägre puls och det är mer tiden som tar ut sin rätt än hastigheten, då tycker jag att man ska för magens skull och för smakens skull, för att dricka sportdryck och gels i 10 timmar, det är inte gott till slut, utan man tröttnar oavsett hur goda jag förespråkar att de är. Så där tycker jag man ska hålla sig till en varierad och äta, för liksom äter du efter 3 timmar en bulle eller en banan eller någonting, så hinner ju den smältas i magen och tas upp de här timmarna efter. Så att 10 timmars åkan ska nog vara noga med att använda kontrollerna och varva fast föda och flytande föda.
Så ha med sig lite på ryggen eller vart man har det, och så sen stanna på kontrollerna.
Definitivt. Och inte slarva med energin, för jag påstår att de flesta som går in i väggen på grund av energibrist, de gör det ju på grund av att de har väntat för länge. För man har inget sug första timmarna, vilket är förklarligt. Men det är ju ett misslyckande att inte ha bestämt sig redan innan då att ja, jag vet att jag inte kommer vara törstig och hungrig efter halvtimme, en timme. Men är min plan det så får jag se till att ta i mig det, för jag har nytta av det. Sen det är en investering för loppet längre fram.
Det är många
fram.
Som blir lite stressade. Bara man står kanske första backen, sen börjar det gå och åka lite andra efter 2-3-4 kilometer.
Ja.
Men att man faktiskt, den minuten det tar att plocka upp, den står du still i sista milen så tappar du timmar liksom.
Ja, det går så otroligt minuterna på slutet och det blir en mycket jobbigare, onödigt mycket jobbigare resa på slutet.
Ja, men då ska vi, vad har du, har du åkt Vasaloppet nu eller?
Nej, jag har ju inte det.
Ja, det var ju lite dåligt. Ja, jag vet. Måste du göra.
Ja.
Men du har ju, vad har du för tips här sista veckorna inför till Vasaloppsåkaren? Som är lite nervös både, vad skulle du tänka själv liksom, vad är viktigt att fokusera på sista veckorna?
Ja, men att må bra skulle jag säga, att den träning som inte är gjord nu är ju inte, jag själv har hållit på en del med långlopp i löpning och sånt här och jag gjorde ju många klassiska misstag där man tränar på ganska lite för hårt inför loppen, man var lite stressad över träning som inte var gjord och försöker kompensera det på något sätt och så jag tror det bästa man kan göra det är att ha en plan, både hur, vilken fart man ska åka i, hur nutritionsintaget ska se ut och så hålla sig till den planen och koncentrera sig på genomförandet. Då tror jag man har bäst chanser att få en trevlig dag i spåret.
Ja,
så hade jag gjort
det. Det tror jag också.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, vi brukar ju säga det där att det man inte har gjort förrän nu är ju riktigt lurig att få in sista veckan här också. Det handlar mer om optimeringen, om att försöka häva någon nivå. Handlar mer om att ha en plan och vara sugen på att tävla i Vasaloppsspåren. Är det inte lite så Marcus är inne på också här?
Vi, jo, det är, känns som att det där, det ställer oss bakom, det gör vi helt klart.
Absolut. Väldigt många fina och bra frågor och inte minst väldigt många frågor runt det här med utrustning. Vi konserverar de där frågorna gällande utrustning till nästa avsnitt som kommer efter Tjejvasan här och då vi såklart går igenom Tjejvasan, men också som sagt tar med oss de här frågorna om allt ifrån storlek på trugor till allt möjligt vad gäller utrustning.
Jag har lite bättre koll också.
Det känns som att det blir bättre kvalitet på det. Så ni får hålla det godo, ni som undrar över utrustning och så. Som sagt, första av alla rapporten ramlar in redan här på fredag. Imorgon, torsdag redan.
Torsdag kommer första. Ja. Mot Tjejvasan kommer det setare, men det kan man ju inte ha mot.
Så då får ni liksom en liten första hint där. Och sen så rullar vi på som sagt i nästa avsnitt. Så går vi lite mer på djupet gällande utrustning. Är det någonting annat på utrustning som vi kan ta redan nu, Järnberg, som vi vet?
Men det är att vi har faktiskt fått en batch nu av nya briller från Bliss till oss som vi slängde ut försäljning här. Så då är det ny superglas tydligen på de här då, med teamlogg och allting. Så finns begränsat antal som alltid då. Men är man snabb och ekonomi att lager157skitin.com så kan man säkert ha ett par som, och vi kommer kunna lämna ut dem. Vi kommer ha lite basecamp i Oxberg här under hela veckan. Så vi kommer kunna lämna ut dem där den första och andra helgen faktiskt. Så att beställ där, så antingen skickar vi så ni har mina vasan eller så hämtar ni ut dem. Så kommer
de här är ju teambrandad också. Det är våra egna.
Ja, teambrandad. Så det är våra bilder. Riktigt coola fräscha faktiskt.
Ja.
Både Fusion och Matrix finns det igen.
Såg du den här kraschen på Marcialonga, den här videon som vi la ut där, den här masskraschen?
Ja.
Ser du han killen som mössan flyger? Något så jävligt på. Jag rullar den där i slow motion. Det är alltså stavspetsen på gubben bakom. Ja, det är så nära ögat alltså.
Ja.
Bokstavligen talat alltså.
Ja, det var det faktiskt.
Ja, sjukt.
Ja.
Så briller kan vara bra på många.
Du har varit väldigt populär den där. Du kanske, kan inte du göra ordning en Vasa Risbergsback film här i veckan?
Ja, man känns ju lite sen på den, men däremot så måste vi nästan göra Risberg åt andra hållet, det har vi pratat om några gånger.
Ja, backen, jag såg en bild där från veckan och då tänkte jag att det här vinner jag ju lätt, ja, för att bara is och det känns som att du kommer ju inte upp med fästet för den där. Men
jag får kämpa lite grann för att övertala dem och lägga klister också, tror jag.
Jag har faktiskt fått frågor av oberoende av varandra, faktiskt flera stycken, när vi ska köra, för man vill stå live och titta i den här backen. Jag försöker styra av detta, ja, men
ja, det måste du faktiskt. Annars
du låter lite förkyld nu också, du kanske inte kan köra.
Nej, jag är inte fräschast nu alltså. Jag tar på mig Chris André-rollen där ifall det skulle bli.
Men blir det så kommer det ju bli på torsdag eller fredag nästa vecka.
Alltså Vasaloppsveckan förstås då.
Och jag tror inte att vi kommer skylta med tid, utan det blir mer att nu kör vi live.
Och känner jag dig rätt så kommer vi göra det när tillfället ges.
Ja, det skulle jag också tro.
Helt utan uppvärmning.
Har vi tur så är vi ute på slitage.
Åh fy fan, snacka om slitage.
Har vi otur så ska vi dit typ 0, typ 21.30 och göra det efter allt annat. Och så ska Karlsson vara med och köra en pannlampa och lysa upp det, och så blir det missar.
Det känns som att vi kommer måste ha med bönskärken på den
här. Ja, jo, han har ju en central roll i det här, ja, med att dokumentera det här.
Ja, exakt.
Så jag tänker att han benskater liksom lite ut på sidan där.
Ja.
Jag måste faktiskt säga att jag liksom, det är lite så att man känner att det var roligt tanken när jag lanserade den, men just nu känns det inte så kul längre.
Nej, det är nog många som
jag känner tror att tyvärr så är vi många besviken om vi inte gör det, och det är inte riktigt våran grej att göra folk besviken.
Jag tror det är många som känner exakt så där runt Vasaloppet. Det kändes som en bra rolig grej när jag anmälde, men det känns inte lika roligt. Alltså många har ju fan fått dåliga förutsättningar för att förbereda sig. Alltså, jag tror veckans skijärkpass kanske hjälpt till.
Jag tycker vi ska vända på det, att alla som vill nu, eller vill och liksom orkar och fokusera sista 10 dagen, de har världens chans att göra sitt livs Vasa i planeringsmässigt.
Ja, det är sant. Bra. Bra, Järnberg. Och så slänger jag på positiva teorin där, att det blir konstsnö över hela banan, det blir lätt att ha bra skidor, lätt att hitta fästet. Det kommer vara kallt på natten innan, det vet vi ingenting om, men vi tror att det blir det, vi säger att det blir det, och då blir det ju hårda fasta spår ganska långt ner i startleden, och det blir snabba spår. Kanonmöjligheter att göra bra tider, bra placeringar, vilket jävla Vasa vi har att se fram emot. Alltså.
Ja, det blir det.
Helt fantastiskt.
Och sen ska man också säga att för oss på sidan om så är det bästa som finns tävlingar när det bara är konstnö. Så lätt att ta sig till och från spåret.
Ja, så är det.
Ja.
Men först Tjejvasan på lördag. Var
SVT är ju det. SVT är ju det. Och det är väl start klockan 9, va? Så det är väl 8.50 på någon SVT-kanal. Det tar vi, kommer vi till när vi närmar oss.
Ja, det gör vi. Ja, via sociala medier i så fall. Det blir ingen podd.
Definitivt. Ingen podd, vi drar en podd till imorgon.
Nej, det gör vi inte.
Nej, det gör vi inte. Tack och bock, vi ses om några dagar.
Vasapodden. Av och med...
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.